Ni ska känna er varmt välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten Bara en till. Detta är en podcast om medberoende och missbruk av och med mig, Nemo Hedén. Till sommaren så har jag varit nykter och drogfri i 9 år. Och idag så försöker jag att föra budskapet om tillfrisknande vidare på alla sätt som jag kan. Både genom böcker och föreläsningar, men också genom den här podden som ni lyssnar på just nu. Och i den här podden så vill jag belysa livshistorierna som kan göra skillnad för människor där ute. För alla människor som lever i och runt omkring ett beroende. Förhoppningen är att folk ska kunna känna igen sig och känna lite mindre skam och kanske istället kunna känna lite mera hopp. Tillsammans så försöker vi att i den här podden avstigmatisera, sprida kunskap och krossa alla fördomar. Hjälpa människor helt enkelt. Och vill du som företagare sponsra den här podden så når ni mig enklast via min hemsida som är www.nemohedén.se. Nu är det dags att presentera veckans gäst. Den omåttligt populära influensen Josefin Dahlberg har under hela min nykterhet varit en av de allra viktigaste unga nyktra profilerna där ute. Hon har genom åren inspirerat och hjälpt så otroligt många människor genom att vara öppen med sin historia. Ja, en stor förebild för många av oss helt enkelt. Och nu är hon i min podd för att inspirera ännu fler. Nu kör vi igång veckans avsnitt av Bara en till med Josefin Dahlberg. Ja, men då har jag fått sällskap här i studion av Josefin Dahlberg. Hej Josefin!
Hej!
Hej och välkommen hit.
Tack snälla.
Vad fint att se dig igen.
Detsamma.
Det var ett tag sedan.
Det var ju det.
Hur mår du?
Ja, men bra. Mm. Jag har suttit hos min frisör i den förmiddagen, så jag har haft det väldigt lugnt och skönt.
Ja, det ser oförskämt fräsch ut.
Ja, men tack, visst. Mm. Fått lite piffigt, så att jag har en härlig dag. Själv då?
Mm. Jo, men det är livet. Det är både och, det är mycket av allt liksom, men det fina är väl att man kan faktiskt möta tuffa saker idag utan att behöva fly in i saker och bedöva sig och så, och våga vara även i jobbiga känslor.
Mm.
Det är ju ganska stor skillnad mot förr, om man säger så.
Ja, men verkligen, alltså det är ju någonting som jag jobbar med hela tiden. Alltså att tillåta mig själv att känna. Min autopilot vill ju bara så här, även om jag inte dövar med alkohol idag och inte gjort det på jättemånga år, så är det lättare liksom att min uppmärksamhet vill sysselsätta mig, ta upp telefonen eller ringa en kompis eller du vet, jobba om jag känner att någonting skaver. Men det är någonting jag verkligen aktivt försöker jobba med, att så här, nej, men ge mig själv utrymme att vara med den känslan och se vad det är för budskap som finns bakom känslan. Och oftast ibland så är det ju bara att jag har stressat för mycket eller att jag behöver få den där pausen. Men det är så himla lätt att vi lever i den här autopiloten som styr och att allt ska gå så himla fort så att vi inte hinner känna eller hinner tillåta oss själva att känna. Så att just nu jobbar jag mycket med att så här, ge mig själv aktiva stunder. Ja, men som jag skulle vänta på min frisör, jag var lite tidig. Att inte så titta på telefonen utan så här, ingenting i lurarna, utan att faktiskt bara stå och vara i så här, 10 minuter. Det är inte så många stunder under dagen som man gör det, konstigt nog. Och det känner jag gör att liksom, jag kommer närmare kontakt med mina känslor och med mig själv framförallt. Mm. Och ju mer kontakt jag har där, desto mindre också behöver jag fly. Så det är ju liksom en god spiralen, man ska säga. Mm.
Men det där är intressant, för jag tror att för mig är det någonting som har kommit med åren i nykterheten och i tillfrisknande. Det här med att man kan nästan känna som på någon slags instinktivt att okej, nu är det någonting som inte är i ordning.
Mm.
Jag kan liksom märka på mig själv att om jag är inne och scrollar på resor fast jag nyss varit ute och rest, eller om jag kollar på jackor fast jag har jackor, eller du vet, de där grejerna, då kan jag liksom känna så här, okej, vad är det nu som inte lirar i mig?
Mm.
Har jag gått på möte? Har jag sovit bra? Har jag tränat? Hur är det med kosten? liksom börjar räkna upp de här, jag kallar det för tårtbitar.
Mm.
Så här, är alla mina tårtbitar i ordning just nu eller vad har jag liksom slarvat med?
Mm.
Och när jag liksom gör det igen, så här, staplar upp det i mig, då kan jag se det rätt tydligt så här, okej, jag har slarvat med det där. Därför börjar jag nu leta saker utanför mig själv som ska laga mig liksom.
Mm, exakt. Och det är så jäkla lätt att vi hamnar där ju. Och framförallt liksom i det samhälle som vi lever i nu, att vi hela tiden ska ha det där nya, längt efter nästa grej och allt sånt där, så är det ganska svårt att, ja, men att vara den som stannar upp. Det märker jag när jag kanske, som just nu är på en så här offline-vecka, bara så här checkat ut från appar och allt sånt där, eller liksom sociala medier. Och när man gör lite sådana grejer så är ju många andra så här, jaha, men varför skulle du vara så märkvärdig och inte vara på sociala medier? Förut var man märkvärdig för att man var på sociala medier. Liksom, det handlar ju om att någonstans alltid ha sin egen kompass och göra det som känns bra för en själv. Och jag tror att det är ju någonting som jag blir tryggare och tryggare i, både i ju längre in i nykterheten men också ju äldre jag blir. När jag var yngre så tyckte jag att det var svårare att liksom lyssna på det som jag behöver och istället följa det som man då quote unquote ska göra. Men det kan jag fortfarande idag liksom, jag känner mig väldigt trygg med mig själv och min nykterhet, jag är tvåbarnsmamma, men jag kan fortfarande hamna i att så här, jo, men man ska ju ligga och kolla på massa reality-serie, fast jag mår ju bäst av att så här, köra skärmfria kvällar, gå en kvällspromenad, lägga mig och läsa, men lite för att jag ska typ så här, ha något att prata med mina kompisar när de diskuterar alla de här reality-tv-showerna liksom, så kan man lätt känna sig utanför, även om sådana enkla grejer. Och där märker jag också att så här, nej men, ja, jag får påminna mig själv fortfarande om att lyssna inåt och göra det jag mår bra av och inte bara liksom för att jag ska passa in eller följa det man ska göra. För det är så himla många sådana vardagsgrejer som vi gör på kanske autopilot som vi inte riktigt reflekterar över. Jag tror de... Så här är det ju liksom, det är ju de här små sakerna vi gör i vardagen och gör väldigt ofta. Det är det som bygger vårt välmående, bygger våra rutiner och påverkar oss mycket. Inte kanske bara att vi, de där grejerna vi gör då och då, utan det är ju verkligen de här vardagsgrejerna. Och se över de här rutinerna och känna in så här, är det här rutiner som jag har skapat för att jag vet att jag mår bra av dem? Eller är det något som jag gör bara för att man ska? Eller någonting som alla andra gör? Det, där är jag mycket just nu. Och just de här skärmfria kvällarna har jag märkt gör ett under för mitt välmående.
Mm. Bra tips ändå. Och jag har det här mycket för tips. För att du har ändå varit liksom någonting, ja, men en så otroligt viktig profil och förebild för så många inom den världen som verkligen jag är inom och brinner för och är så dedikerad inom. Det här med det nyktra och drogfria och tillfrisknande. Och där var ju du en av dem som jag såg upp till mycket i min nykterhet i början.
Mm.
Jag kommer så väl ihåg det. Det här kanske är, måste ha varit 7 eller 8 år sedan, så talade vi på samma event där Scandic, där precis vid Casino Cosmopol, där mitt emot. Jag tror hade Stenberg höll i det, va?
Exakt, det är de.
Ja.
Mm.
Och jag kommer ihåg, det var första gången jag kom i kontakt med dig och jag lyssnade på dig och du pratade om så här, ung och nykter någonting. Och ja. Så jag ville liksom så här, det var liksom min första blick på dig och bara, fan, hon verkar ändå så här, hon verkar normal, hon verkar ändå så här, hon ser inte ut som en missbrukare, hon är fräsch och glad, hon verkar tycka det är kul att vara nykter. Det var så viktigt för mig och jag vet hur viktigt det är för människor generellt att ha sådana förebilder som kan krossa den här, ja, men fördomarna man har av en alkoholist och narkoman och så.
Mm, ja, alltså gud, det var ju det som gjorde att jag tyckte det var så himla svårt att bli nykter i början, för att jag såg ingen annan ung tjej vara nykter. Det var ju liksom när jag gick på alkohol- och drogmottagning från att jag var 17, kanske 18, ja, där någonstans. Då så, alltså, kopplat till alkohol var det ju mer bara så här, antingen är det liksom män som är alkoholister, så som min pappa var, eller så är det typ så här stökiga killar som har drogproblematik. Jag kände inte att det fanns någon liksom diskussion kring att unga tjejer kunde ha alkoholproblem på samma sätt. Och när jag också sökte hjälp för det här på alkohol- och drogmottagningen, så kände jag att, alltså, ett av de knepen som de delade med mig för att få mig att dricka mindre var så här, vet du hur många kalorier det är i en öl? Det är som om att du dricker flera pizzor varje gång du är ute. Tänk på det nästa gång du är ute och festar. Alltså, det är ju helt bizarrt att jag fick de tipsen, för att jag är liksom en 18-årig tjej som sa att, ja, men vadå, jag är en partytjej, jag tycker det är kul att gå ut och festa och jag tycker det är kul att ragga. Och liksom, jag tankade ju hela mitt välmående på bekräftelse utifrån för att jag hade noll inom mig själv. Och att det var liksom ett av de tipsen jag fick, var att liksom tänka kalori. Och där där någonstans så, efter några år senare när jag faktiskt blev nykter, så insåg jag att så här, shit, det finns mycket att jobba med här. Och när jag då gjorde min första intervju, jag jobbade på en modetidning och min chefredaktör sa att så här, vi har varje liksom nummer, det visste jag ju då, en intervju som handlade om någonting annat än mode. Och det skulle vara så inspirerande att få prata med dig om din nykterhet. Och jag kände så här, nej gud vad läskigt. Så jag tackade nej först och kände att så här, nej men det känns jätteläskigt, det känns aldrig för privat. Och för att jag hade kanske varit nykter i typ 3 år, så jag var väl så här relativt säker i min nykter, eller säker ska jag inte säga, men på mitt beslut att det här var det jag ville göra. Men jag kände mig ändå inte så där jättetrygg i det. Kändes fortfarande ganska nytt. Men sen så var det någon som sa till mig så här, men gud, tänk, du kanske kan inspirera någon annan genom att prata om det här. Och jag pratade med någon på möte som också sa det, men så här, det är väl fantastiskt att få dela din story liksom. Och då gjorde jag det, och det blev ju sånt enormt liksom svar på det. Både ifrån att det var så många som hörde av sig och sa att liksom, gud, jag har, det är som att du skriver om mig. Jag har liksom alltid trott att jag var ensam med det här, att det är någonting fel på mig, precis så som jag hade känt hela min tonår. Och sen så hörde ju så här TV4 av sig, SVT, alla tidningar, och bara, men gud, en ung tjej som är nykter. Det här måste vi skriva om. Och det var ett kvitto för mig att säga, okej, här behöver jag höras och dela min story, för det behövs. För att det blev sånt gensvar bara av att jag så här, ja, men ung tjej berättade att jag hade haft alkoholproblematik eller alkoholist och är nu nykter. Så att det var ju liksom, och det här är ju kanske, ja, men typ 11 år sedan skulle jag säga.
Men det finns ju så mycket stigma och tabu kring beroendesjukdomen, och då kanske framför allt kring kvinnor, och unga kvinnor är ännu mer så här. Ja, men när en ung kvinna, alltså jag kan ta, vi säger Ellen Bergström som exempel, en gemensam vän till oss. Mm. När hon sökte hjälp för länge, länge sedan, så vet jag att hon möttes av att äldre män som sa, ja men du är ju en liten söt tjej, du kan inte ha så mycket problem. Mm. Och bara att mötas som en sån grej när man faktiskt gör en så stor och viktig och känslig sak som att söka hjälp, det kan ju verkligen få motsatt effekt totalt.
Gud ja.
Och när jag hör den, när jag intervjuade Ellen för min senaste bok, då berättade hon den här historien, och jag blev bara så här, att det förekommer sånt där, det gör mig så otroligt, alltså jag blir så ledsen av det. Alltså.
Ja, det, alltså verkligen. Och en stor grej som också är så himla viktigt när man pratar om unga tjejer och missbruk, och som jag också tog upp i dels min bok men också pratat en del om, är ju att tjejer är också väldigt utsatta. Jag har ju blivit väldigt sexuellt utnyttjad just för att jag blev så full så jag inte kunde stå på benen. Och det fanns ju en hel del män som tyckte att det här var ett enkelt byte för kvällen. Och det är också en diskussion som jag tycker att man verkligen borde prata ännu mer om. Och då inte liksom så här lägga fokuset på tjejen som är för full, utan liksom självklart att liksom männen som utnyttjar den här situationen, vi har en väldigt stor problematik där. Och jag har ju även vänner som inte kanske har samma problematik som jag, som dessutom har varit med om det här, att man kanske råkar vara för full eller bara för kvällen, eller liksom att man har mätt då såna liksom män som har utnyttjat den situationen. Och det är ju också någonting som jag vet att jag tog upp då i terapin, eller som en alkoholterapeuter, och som kanske inte tog så på så stort allvar, vilket är ju någonting som man verkligen borde ta upp och gå vidare med. Men att det lite var så här sopa under mattan, så här, ja ja, men är man för full så vet man ju inte vad som kan hända, man får passa sig.
Victim blaming.
Ja, men alltså verkligen. Mm. Och det är ju helt fruktansvärt. Och om man har varit, som tjej har varit med om någonting sånt som är så otroligt jobbigt och ett trauma, verkligen kan vara det, att få då bemötandet att det sopas lite under mattan, eller att så här, ja, du får verkligen vara försiktig med vad du stoppar i dig eller vara på dig. Och det är helt sjukt att det fortfarande kan vara en sån diskussion, tycker jag. Mm. Efter så många år, eller liksom där vi är idag. Och det är ju någonting som tjejer blir utsatta för, inte på samma, eller som skiljer sig mycket, tänker jag, från det kvinnliga och manliga perspektivet. Att man har ju liksom en mycket högre risk att bli utsatt för att bli utnyttjad på det sättet. Och det är någonting som jag tycker är, ja, men fruktansvärt såklart på alla sätt och vis, och någonting som vi behöver prata mer om. Mm.
Men visst är det 14 år har du nykter?
Ja.
Shit, alltså. Länge.
Jag var tvungen att verkligen säga, har jag räknat rätt? Men jag blev nykter 2010, så det är ganska enkelt, för nu är det 2024. Ja. Så att, ja.
Men alltså, vi måste nästan prata om det. Det är ju väldigt många år till att börja med.
Mm.
Jag brukar tycka att jag har lång tid. Jag sitter som nykomling här med dig. Nej, men jag har 9 år i sommar.
Wow, det är otroligt. Det är snart, oh shit, det är jättehäftigt. Ja. Men det är många år, och för jag kan ju höra någon nu som kanske har ett år, och för den är ju det extremt lång tid, vilket jag fattar. Jag minns när jag hade typ 5 månader. Jag kunde inte förstå att jag hade varit nykter i 5 månader. Och att någon som hade 14 år, alltså det kunde jag inte ens höra i början liksom. Men någon som nu som har 1 år, så bara, men gud, jag är så himla lång nykterhet. Och liksom perspektivet ändras ju. Jag menar, idag tycker jag ju absolut att jag har lång nykterhet, men jag känner ju fortfarande att så här, ja, det är ju fortfarande superviktigt. Mm. Alltså man blir aldrig helt säker, även om jag känner mig väldigt trygg i mig själv och mitt livsval liksom, och min... hur jag lever.
Ja, du kan få berätta klart den där historien du berättade innan vi satte på mikrofonerna här. Du var inne med lite anekdot kring att det var någon med lång nykterhet som tog ett återfall.
Ja, men precis. Jag hörde det relativt nyligen. Och efter 15 år hade tagit ett återfall och förlorat alltså verkligen allt. Familj, jobb, pengar, alltså var tillbaka på gatan. Och hans reflektion som verkligen satte sig som en så här... ah, var, ibland så känner man ju verkligen att vissa stories kommer till en för som en reminder, för att, som sagt, liksom, jag har haft en lång nykterhet, jag känner mig väldigt trygg i den, men jag vet ju av den här sjukdomen alltså att man ska aldrig ta någonting för givet, och det är därför jag fortfarande gör mina liksom, dagliga liksom, rutiner för att ta hand om mig själv och hålla min friska sida liksom, starkare. Men då sa han det att jag har alltid tänkt att så här, men om du har flera år i nykterheten och du tar ett återfall, då är det bara att gå tillbaka. För du vet ju alla verktyg. Du har ju liksom redan gjort det här. Då är det ju bara, ja men kröka på någon helg och så går du tillbaka. För honom tog det 8 år att komma tillbaka. För att han sa det att, ja jag visste ju precis vart det skulle gå. Men alltså den vidriga känslan av att ha det här återfallet. Och eller tagit det, det enda som jag kunde göra var att fortsätta döva det. Och han bara, jag var tillbaka på ruta 1. Direkt. Och jag hade trott att, som sagt, jag bara kunde gå tillbaka för jag redan hade gjort det här i så många år och kunde alla steg och hade gjort allting. Men det tog honom så många år att komma tillbaka, och det var ju på alla de här åren som han förlorade allt liksom. Mm. Och det kändes verkligen när jag hörde den storyn att så här, det här är inte, det är inget att leka med liksom.
Nej. Nej, så är det verkligen. Det spelar ingen roll hur lång tid man har. Det är ju verkligen en färskvara att ta hand om sitt inre och leva i tillfrisknande och sköta det här. För att ingen går ju säker liksom.
Nej.
Det är ju verkligen en otroligt lömsk och falsk och stark sjukdom som... otroligt komplex alltså.
Ja.
Men ja, tack för den påminnelsen, för det behövde jag också höra, kände jag. Och ja. Alla behöver höra den.
Ja.
Alla lyssnare. Men du, 14 år. Jag tänker så här... ta oss med tillbaka till tiden innan vändningen. För det låter ju på dig ändå som att du, ja men ganska flera år innan det där ändå hade det, ja men det var liksom någonting som behövde ske. Och du har det i familjen och det var ändå flera försök innan som kanske var lite halvdana.
Mm.
Vad var skillnaden den här gången när du faktiskt gjorde det fullt ut och när vändningen hände?
Mm. Det var ju någonting inom mig. Det var liksom inte så här, det var den värsta kvällen av dem alla. Utan det var det verkligen inte. Det var ju snarare att det hade hänt väldigt många sådana jobbiga kvällar liksom. Och det hade eskalerat framförallt. Alltså från att jag flyttade hemifrån redan på gymnasiet. Vilket gjorde att jag festade väldigt mycket i gymnasiet. Och även efter då, när jag tog studenten och bara egentligen. Då var det så här, jag jobbade på fik och festade. Det var typ det jag gjorde. Och det som hände sista... man ska tänka sista halvåret innan jag blev nykter. För redan när jag var 14-15 så fattade jag mina vänner att jag kan inte dricka som mina kompisar kunde. Och vi började göra regler för mitt festande. Jag skulle bara dricka när min tjejkompis drack, för då skulle jag inte bli så full. För hon blev aldrig så full. Det funkade inte. Utan när jag väl fick alkohol i kroppen så ville jag ju bara ha mer. Och gjorde ju, jag sket ju totalt i vilka regler vi hade satt upp eller vad någon annan sa. Vi kunde göra att jag bara skulle dricka öl, jag skulle bara dricka vin. Ja, men vi började laborera liksom. Så väldigt tidigt så började jag testa mig fram för att försöka få till någon form av normal fylla. För att jag var ju väldigt annorlunda då. Jag reagerade väldigt annorlunda än vad mina kompisar gjorde. Och sen när vi började gå ut på krogen så fick jag liksom aldrig ha mitt kort själv, utan mina kompisar hade mitt kort så att jag skulle kunna be om det varje gång jag fick beställa. Men det var ju bara att ragga upp någon drink här och där, eller slå ner min kompis, gjorde jag vid ett tillfälle för att få mitt kort liksom.
Slå ner?
Men det är bara att ta till våld. Det var liksom, när man väl har alkohol i kroppen så finns det inget som hindrar en för att få tag på mer. Och det var ju det som också grejen, som steget till att börja gå ut på krogen, att där tog ju spriten aldrig slut. Alltså på en hemmafest kunde det ändå ta slut, framförallt på landet, jag är uppvuxen och hängde mycket. Så där blev det ju liksom en ny värld. Och det gjorde att det eskalerade mycket snabbare. Jag började också umgås med väldigt mycket krogfolk och dejtade lite bartender, så det var väldigt praktiskt, smidigt. Och sen så började jag liksom sista halvåret få mycket panikångestattacker. Och jag hade ju liksom, jag var så otroligt känslomässigt avstängd, så de här panikångestattackerna, när det liksom, jag blev så himla rädd, för att det fysiskt kändes som att jag kommer dö liksom. Och från att ha levt ända sedan jag var liten egentligen med att verkligen stänga av mycket känslor, för att vi hade väldigt destruktivt hemma, att få såna kraftiga känslomässiga attacker var skitläskigt. Och jag kunde gå från ena veckan att jag absolut inte ville vara själv. Jag liksom, så fort jag var en stund på tunnelbanan så liksom ringde jag någon, och någon inte svarade, så kunde jag nästan få panik att jag inte hade någon att prata med konstant, till att jag bara från en dag till annan ville vara helt själv och låst in med min lägenhet. Och hade också parallellt där någon kille som jag var jättekär i och tänkte att så här, får jag honom så kommer allt bli bra, då kommer jag bli lycklig. Och gjorde alla mina försök, och jag hade typ satt så här besöksförbud mot mig. Alltså han bara, jag kan träffa dig när du är nykter, men inte när du är full. Och vi hade haft någon sån form av on and off i 2 år. Och det var liksom någon sån här, jag hade dragit till London en veva för trodde att allt skulle bli bra där. Och när det efter 3 veckor sket sig där, jag hade superborta allt och passet och allting, och det var skitkrångligt för mig att ta mig hem. Då var jag så här, ja men fan, alltså nu har jag provat så många olika vänder liksom. Ja men nu när jag kommer hem, då jävlar liksom, nu ska jag visa alla att jag kan styra upp mig själv. Jag ska visa med den här killen att jag kan vara en flickvän. För han sa liksom någon gång så här, men du är liksom inget flickvänsmaterial. Vi kan leka lite här och där, men det kommer inte bli mer än så. Och då fick jag sån jävla så här, nu jävlar ska jag visa honom. Och så gick det åt helvete såklart flera gånger. Men sen var det någon gång när jag hade varit hemma hos honom och skulle gå hem på morgonen. Jag hade haft de här ångestattackerna några gånger. Och det var då en så här krispig februaridag. Och solen var framme. Och jag kände någon så här, på något konstigt sätt, en känsla av frid på något sätt. Och det var en väldigt ny känsla för mig. Och i samma veva som jag kände det där lugnet på något sätt, det var som att jag hade visst att så här, det kan inte, det är klart att det kunde bli mycket värre än så, herregud. Alltså det finns ju människor som har varit ännu mer djupare längre ner på botten, men för mig så var det på något sätt min botten, summa summarum allting som hade hänt de här åren tillsammans. Och det på något sjukt sätt blev som en lugn känsla med att så här, nej men det kan inte bli värre än så här. Så nu, och den enda som kan vända det är jag. Alltså att jag fick den så här djupa, djupa insikten. För jag tror att många hade ju sagt det till mig och i terapin. Att ja, men det är bara du som kan göra någonting åt det här. Eller det är du som har makten över ditt liv. Men jag hade liksom inte fattat det. Jag hade fortfarande väntat på att den här killen skulle bli kär i mig. Så att jag kunde bli lycklig. Eller att jag skulle få pengar så jag kunde bli lycklig. Eller vad det nu än skulle vara. Och där någonstans när jag fick den där djupa insikten att så här, jaha, ingen kommer ge det här till mig. Alltså, jag kommer inte vakna upp en dag och allt bara löser sig. För att jag hade haft en så stark känsla, jag hade till och med sagt till min mamma när hon har varit så himla orolig att så här, alltså mamma, jag bara vet att allt kommer bli bra. Jag bara vet att jag kommer att må bra, jag kommer kunna ta hand om dig liksom ekonomiskt, för vi har alltid strugglat ekonomiskt. Jag vet att jag kommer kunna ta hand om mig själv, jag vet att allt kommer bli bra. Så jag var så jävla säker på det här. Och hon trodde ju inte ett ord på vad jag sa såklart. Eftersom att jag bevisade motsatsen med mina val. Men den där dagen så bara kände jag att så här, aha, vänta, om jag vill komma dit så där som jag vet att jag kan må och skapa det livet som jag vet är möjligt på något plan, så måste jag göra den här vändningen. Och jag tror att så här, vi kan höra det så många gånger, men när vi liksom inser det, att när vi inser att vårt yttre liv är en reflektion av vårt inre, när det verkligen landar, det är då som vi kan börja skapa liksom förändring inifrån. För det är ju där allting börjar ju. Det är ju så himla lätt att vi tror att det liksom påverkas av allt yttre. Men det är ju inom oss.
Alltså, just det du säger tycker jag är så himla fint. Det här med att det behöver inte vara den värsta bakfyllan. Och det behöver inte vara när man har förlorat allt. Och det behöver inte vara allt det där som man kanske kan tro. Mm. Det handlar liksom om ett ögonblick, en känsla, ett fönster av villighet.
Mm.
Där har du din fönster liksom, och det blir din vändning.
Ja.
Ett ögonblick av klarsynthet att nu händer det.
Mm.
Det blir som en andlig stund.
Absolut.
Ja, även denna vecka så görs den här podden i samarbete med Nämndemansgården, och jag är så himla glad och stolt och tacksam över det. Och faktum är att nämndemansgården kommer vara med mig här nu under hela våren, och det är någonting som jag känner mig så himla lycklig över. För det finns nog ingen mer perfekt samarbetspartner när man ska göra en sån här podd. Och ja, nämndemansgården är ju lite av en gigant inom svensk beroendevård, där de har varit ledande i över 37 år nu, både vad gällande beroende och medberoende. Funderar du över ditt drickande? Har du försökt att skära ner men ännu inte lyckats? Har folk i din omgivning uttryckt en oro för dig? Eller känner du dig orolig för någon annan? Bör du kanske få konsekvenser av ditt användande? Kontakta då nämndemansgården på 020 20 20 75 eller via deras hemsida som är namndemansgarden.se. Och sist men absolut inte minst, så måste man ju nämna att alla behandlingar hos nämndemansgården anpassas unikt efter varje individs behov och livssituation. Således finns det alltså möjligheter för exakt alla. Tack nämndemansgården för att ni är med och möjliggör den här podden.
Och många pratar ju om det här med att nå sin botten, om man ska förlora allt och allt sånt där, jada, jada, jada. Det är ju väldigt individuellt det där liksom.
Kul,
ja, ja. Alltså, jättemånga av oss har jättemycket kvar, men vi får en känsla av att nu är det nog.
Mm.
Här är mitt fönster. Och jag tycker du sätter ord på det så fint, för att det där är viktigt. För många är ganska upphängda på det där med att man måste nå botten, man måste förlora allt. Mm. Det blir mycket bättre om man faktiskt stannar tåget innan man har förlorat allt yttre. Det är väl jättebra.
Ja.
Så det är väl något eftersträvansvärt snarare än att leta efter sin botten, tänker jag.
Ja, absolut. Mm. Och nej, men jag är ju så tacksam. Jag minns när jag liksom började gå på möten och blev nykter, så var det många äldre som sa så här, men gud, du ska vara så tacksam, du slapp så mycket. Och då, där och då var jag så här, vad fan vet du, jag har livet dit som fan och du har ingen aning vad jag kan gå igenom. Och nu efterhand så är jag så här, ja, jag slapp så mycket. Mm. Alltså, min pappa blev aldrig nykter. Liksom, han gick bort tidigt på grund av att han drack bland annat. Och liksom, att jag fick bli nykter när jag var 20 år gammal är ju såklart att jag har sluppit hur mycket som helst. För det vi vet är att det bara blir värre med åren. Så att, jag menar, hade jag väntat några år så hade jag förmodligen varit kanske ännu svårare att vända det och hade hänt ännu mer jobbiga grejer. Så att jag är extremt tacksam och stolt över mitt 20-åriga jag. Som liksom klarade det. För att jag blev ju ifrågasatt så mycket när jag var ute på krogen. Jag hade ju verkligen gjort en sån här krogkarriär. Det var det viktigaste i mitt liv, att kunna komma in på alla krogar och lära känna alla vakter. Och det var ju ett heltidsjobb att hålla de här relationerna i schack. Och vi var ute liksom kanske 4-5 dagar i veckan. Och sen så när jag skulle börja gå ut som nykter, för jag ville visa alla att jag inte hade blivit tråkig för att jag var nykter, och började gå ut, det blev ju så ifrågasatt. Jag var tvungen att alltid dubbelkolla min drink så att ingen lurade i mig sprit. Och att jag liksom klarade det som så ung och ändå inte mådde bra. Liksom. Att jag var så jävla bestämd att så här, nej men nu vet jag att det här är det jag behöver.
Ja, hur klarade du det här? För mig är det ofattbart på ett sätt. Det är så otroligt imponerande.
Mm.
För till att börja med så är det svårt som det är, även om man gör det idag. Mm. Men det här är också en helt annan tid.
Mm.
Där det faktiskt är ännu mer sällsynt med folk som väljer att bli
nyktra. Alltså det fanns inga mocktails på menyn.
Nej.
Direkt.
Nej, ingenting alltså, sånt liksom.
Det fanns inga alternativ. Det var, jag drack bara bubbelvatten. Eller vet du vad, jag drack Red Bull. Jag drack så jävla mycket Red Bull och hade sån hjärtklappning. Tills jag till slut började kräkas varje natt. Jag bara, varför kräks jag när jag går ut? Så bara, det är Red Bullen. Så det har inte druckit många år, kan jag säga. Men... nej, alltså det var jävligt tufft. Men
vad var nycklarna?
Alltså, nej, men det var att jag hade fått den här djupa insikten med att så här, det här är den vägen jag måste ta för att jag ska få ett bra liv. Och det är liksom no playing around. Alltså för mig var det på liv och död. Nej, för jag mådde så fruktansvärt dåligt. Alltså när jag var i mitt mörker så var jag så här... alltså om det livet ska vara så här, då vill inte jag vara här. Och för mig blev det en sån jävla djup liksom... känsla av att det här är det som jag behöver göra för att kunna må bra, kunna skapa mig någon form av liv som jag vill leva. Och det gjorde att jag kunde hålla kvar i det så himla starkt när jag väl var ute och blev ifrågasatt. Och i början när jag var då väldigt osäker i min nykterhet och sådär, då kunde jag, om någon frågade mig varför jag inte drack, då hade jag ju en 2 timmars lång föreläsning, berättade alla mina vidrigaste moments och folk bara satt och så här gapade bara, oh my god, jag fattar att du är nykter. Men ju tryggare jag blev i min nykterhet, när någon sen efter några år frågade sig, varför dricker du inte, eller liksom, ska du inte ha? Nej, men jag dricker inte. När jag inte kände att jag behövde förklara mig, då kände jag liksom att så här, ja, det är ju en helt reflektion av mitt inre. Förut var det ju att jag var så osäker och kände att så här, ja men gud, jag måste förklara det här, eller Det var samma sak, jag hade en konversation igår med en kompis, om inte om nykterhet utan om andra hälsoskäl och mer en kostrelaterad fråga. Och hon var så här, men jag vet att jag skulle må bra av att äta sådär, men jag orkar inte med allas kommentarer och att folk ska tycka att jag är så märkvärdig och knepig. Och för mig är det liksom, det där är ju en sån, utifrån vilka gränser vi vill sätta, är ju en sån koppling till vad vi känner för självvärde. Jag menar, känner vi att vi är väldigt värdefulla i oss själva, att vi förtjänar att må bra, då äter ju inte vi saker vi mår skit av bara för att tillfredsställa alla andra. Eller samma sak med alkoholen. Och för mig har det varit en resa med mitt, connecta med mitt självvärde igen. För att vi alla föds i 100% värdefulla, men vi kan tappa känslan av att känna det där inre värdet. Och vi kan tro att vårt värde baseras på prestation, kanske vi ser ut, vad vi gör. Men när vi då hittar tillbaka, som jag har gjort genom programmet och genom att vidare liksom jobba med mig själv, att hitta tillbaka till den här connection med mitt självvärde, så känner jag att nej, men jag är ju värd att göra det och de valen som jag mår bra av. Och det har ju egentligen ingen annan med att göra. Men vi är så himla vana vid att matas utifrån, att få bekräftelse, och att vi vill inte vara kanske till besvär, och det är läskigt att sätta gränser. Så att bara liksom den diskussionen, om det nu är med alkohol eller om det nu är hur man vill leva sitt liv, om man vill ligga och kolla på reality eller vill gå och lägga sig tidigt eller om man vill äta på ett visst sätt. Alltså, det viktiga är att vi gör det vi själva mår bra av. Och det är knepigt, som sagt, som jag delade i början. Jag tycker fortfarande att vissa grejer, jag märker, kommer på mig själv, men gud, det där gör ju jag bara för att man ska. Men jag mår egentligen inte bra av det. Och det kan ju liksom spegla sig i så många olika delar i vår vardag. Men där och då, liksom, när jag var så ung, att ja, jag tror bara att jag hade sån, jag visste liksom att det här är min väg till ett bättre liv, och jag behöver verkligen hålla det här för min egen skull. Och sen så blev det lättare och lättare med tiden, liksom. Mm.
Jag tycker du beskriver det så fint, det här med att alla människor föds med ett egenvärde, och sen kan det liksom falla bort lite under barndomen på grund av omständigheter eller vad man omger sig av, liksom. Kan inte du berätta lite om varför du tror att ditt egenvärde föll bort under din barndom?
Ja, men att jag inte kände mig sedd och älskad för den jag var. Jag var uppvuxen i en familj där min pappa var alkoholist. Min mamma var ensamstående med 3 barn. Mina föräldrar skilde sig när jag var 2. Och bara det i sig, alltså hon hade svårt ekonomiskt och har råd med 3 barn. Min pappa hjälpte inte till, snarare tvärtom. Hon hade dubbla jobb, så min mamma hade inte så mycket tid. Och jag kände mig inte sedd, och min pappa kom och gick. Han var verkligen periodare. Han lever inte idag då, men han festade också mycket på sommaren, och jag fyllde år på sommaren. Så det är en sån grej som har verkligen satt sig hårt hos mig. Att så här, han var aldrig med på mina födelsedagar, kunde vara med ibland, men liksom oftast inte. Och sen kom han ofta tillbaka så här, efter sommaren mot september, när min syra fyllde år. Så jag trodde att så här, han aktivt kom för att fira hennes födelsedag. Men han hade ju typ ingen koll på när någon av oss fyllde år egentligen. Men det var en sån känsla jag var uppvuxen med, att jag inte riktigt... Och min mamma fixade jättefina kalas för mig, absolut. Men någonstans man söker det där som man inte riktigt kan få. Så jag tror att jag kände mig väldigt... att jag inte blev sedd, inte var hörd. Jag hade också väldigt svårt att koncentrera mig i skolan. Dels tror jag för att min ena syster var sjuk hemma. Så väldigt mycket av mammas lilla liksom, tid hon hade gick till min syrra. Och det gjorde att vi sov väldigt dåligt. Det var inte så tryggt och skönt hemma. Och jag hade jättesvårt att koncentrera mig, förmodligen någon odiagnostiserad ADHD eller någonting. Jag bytte skola väldigt mycket, jag kunde inte sitta stilla på lektionerna. De fick höra oftast att jag var alldeles för mycket som killarna, och det passade inte när man var tjej. Så att jag kände liksom aldrig att jag var bra så som jag var. Utan jag skulle vara mer som tjejerna, jag skulle kunna sitta stilla, jag kunde ha så här, hänga upp mig på att mina tjejkompisar, de kunde ha så här en fin tofs en hel dag. Och du vet, jag kunde vara så här på morgonen bara, idag ska min tofs se likadan ut när jag går hem från skolan som när jag går till skolan. Mm. Och så gick det typ en halvtimme och så var mitt hår åt alla håll och kanter, för att jag liksom, jag kunde inte riktigt det där. Jag hade alltid liksom mycket fel i skolan, och sen kom han hem och där var det liksom fullt upp. Och jag förstår ju min mamma till 100%. Alltså att ha hand om 3 barn, och dessutom ett är väldigt sjukt och inte har det så bra ekonomiskt, så man måste jobba mycket. Det var en fruktansvärd utmaning. Och idag förstår jag ju det, men som barn förstod jag inte det perspektivet. Som barn ville jag ju bara bli älskad och få uppmärksamhet. Mm. när jag inte fick det så kände jag att men det är något fel på mig.
Vad var det med din syster? Vad var hon för sjuk?
Ja, men bara för att liksom ha lite mer skydda henne så tänkte jag att jag inte outade det helt. Men det både liksom fysiskt och psykiskt. Mm. Så att hon låg inne mycket i olika omgångar. Och just en sån form av sjukdom som ja, men väldigt påverkar hela familjen. Mm. Liksom. Och jag tror att vi har väldigt mycket psykisk ohälsa i min familj. Och det har varit även senare i livet liksom. Och jag kände ju också det. Jag hade ju redan när jag var 7 så fick jag jättemycket magsmärtor som ingen läkare kunde förstå. Jag kunde falla ihop, få magkramper. Och idag när jag läst på mycket mer så vet jag att det är väldigt kopplat till olika trauman som jag har haft och ett psykiskt liksom dåligt eller psykisk ohälsa redan som barn. Så att, ja, men jag hade liksom ångest väldigt tidigt och just den här känslan av att jag inte var bra som jag var, gjorde att jag kände att jag inte är värdefull. Det var ju liksom matematiken, uträkningen. Att säga, okay, summa summarum, jag duger inte som jag är. Jag behöver vara någon annan. Jag behöver vara duktigare, mer ordningsam. Och för att jag inte fixade det så ballade jag ut totalt istället. Mm. Och blev lite rebellisk. Och så fick jag ångest av det. För jag hade ju alltid liksom ett... Jag visste att jag borde liksom vara duktig. Och sen så blev det bara så här pannkaka av allt.
Men din pappa... som ändå, ja men känslan är att han har format dig väldigt mycket.
Mm.
Hur har förlåtelsen funkat där? Har du, för du berättade tidigare att han gick bort.
Mm.
Och det var när du var vuxen.
Ja, han gick bort 2012, så för, ja, 12 år sedan.
Ja. Har du förlåtit honom för barndomen eller satt det långt inne?
Nej, men jag, alltså, när jag blev nykter så tog det mig kanske 2 år till att... bara helt finna kärlek till honom och släppa all ilska. Jag har ju liksom varit uppvuxen då med att hela tonåren så här, hatat väldigt mycket på min pappa, sagt att han inte får komma och fira jul med oss, alltså varit så här, liksom kanske den som har varit, och jag, för jag är den som har bott mycket med honom, för att jag ville ta igen, eftersom att jag var ju bara 2 när mina föräldrar skilde sig. Mina systrar som är äldre än jag har ju upplevt lite mer att bo med mamma och pappa, så jag tror att jag ville ta igen det där att bo med pappa. Och det gjorde ju också att, alltså, han var inte redo för det. Så när jag kanske gick i så här 4-5, jag kunde komma hem och han kom aldrig. För att han stack iväg och drack. Eller jag kom hem och det var sprit. Liksom hela, han bodde i, ibland bodde vi i en husvagn, ibland bodde vi i en liten stuga på någons tomt. Alltså han fick inte äga någonting, allt gick till kronofogden. Alltså verkligen utanför samhället på det sättet. Men var en jävla skärmör, så att han liksom hasslade sig till sig olika grejer. Och mina kompisar tyckte han var rolig och liksom, jag tyckte han var rolig och... Ah, det var jävligt många vever och han opererades för olika, han hade liksom inga lungor som funkade och det var väldigt stökigt liksom, så att han kom och gick mycket och ja, men jag tog hand om honom också under en av hans lungtransplantationer och ja, men liksom när jag var 13 år och själv hade varit med om ett jättejobbig grej i min förra skola och sexuellt liksom övergrepp och som gjorde att jag bytte skola och mådde så jävla dåligt, men var så här, jag kan inte bo med min mamma och var i det området som allt det där hände, jag måste fly därifrån. Så jag var så här, jag kan bo hos pappa, jag kan duscha honom, jag kan laga mat till honom, alltså jag gör whatever it takes så länge jag slipper vara i det andra området. Och sen så när jag hade gjort det till honom så här, 13 år gammal, du har tagit hand om honom, fixat allting, så fick han sin nya lunga och så stack han iväg och söp. Det var skitjobbigt för mig, för att jag kände mig så osynlig och som att han bara, ja, men sket totalt i mig eller det jag hade ställt upp för honom det senaste året. Och det som var med mig under hela min tonår och var en sån grej som kom tillbaka till att så här, att jag, om han drack ju fortfarande då, och liksom att jag kunde vara så där, nej men nu vill inte jag ha kontakt med honom ett tag, och sen så kom det tillbaka, så provade vi lite. Jag var så här väldigt on and off, men det är mycket ilska liksom. Även om jag däremellan ibland kunde bo med honom lite grann och vi kunde ha jävligt kul, och sen så hade han fotboja hemma någon period, och då visste jag liksom att men nu kommer han vara hemma i 9 månader, då vågade jag bo med hos honom, för jag var lite rädd för det där att han skulle sticka igen, att jag skulle känna mig så övergiven igen. Men han hade bojan, som vi kallade honom för, det var när jag gick på gymnasiet.
Bojan.
Ja, men det är så här, vi har garvat mycket i min familj, det är jag väldigt tacksam över, alltså även när min syra var sjuk, alltså så här. Vi hade liksom, ja, men då var ju mamma också så här, ja, men skönt Bojan, nu vet vi vart vi har dig, bra. Liksom, det har ändå varit viktigt faktiskt att kunna garva mycket och så grejer. Och då bodde jag ganska mycket hos min pappa, men sen när han var fri från det där, då stack han ju iväg och så där. Men sen när jag blev nykter, ju redan när jag var 20, och då var min pappa väldigt, väldigt sjuk. Han liksom mer eller mindre tynade bort de senaste kanske 4 åren i livet. Då så minns jag en kompis till mig som berättade... Nu får jag så här full circle moment, för jag såg på Instagram häromdagen att hennes pappa hade gått bort nu. Men hon berättade, kom ihåg, om sin pappa som alkoholist och att hon så här, jag kände sån ilska för min pappa och bla bla bla. Hon satt och berättade hur mycket hon hatade honom. Och när hon berättade det här så kände jag att, nej men gud, jag känner inte så länge. Jag har blivit befriad för att jag har förstått att min pappa är sjuk. Mm. För jag fattade inte det, alltså när jag växte upp under min tonår. Jag trodde min pappa var taskig. Att han medvetet missade min födelsedag, att han medvetet struntade med mig. Att han medvetet tänkte att så här, nu har hon tagit hand om mig. Bra, nu är jag på fötter, nu drar jag, skiter i henne. Och när jag började förstå i min nykterhet att det här är en sjukdom, både för att förstå mig själv, men så började jag även förstå honom. Och när hon satt och berättade om sin pappa och det här liksom hatet hon kände, och så bara, gud, jag är befriad från att känna så där. Så att det vände ganska tidigt i min nykterhet. Och det som jag insåg då är att så här, gud vad vi går runt och bär på mycket känslor om andra människor som vi är de enda som förlorar på att känna så ju. Alltså min pappa hade ingen aning om att jag gick runt och hatade på honom. Han levde ju loppan och sket ju fullständigt i det. Det var ju bara jag som mådde väldigt, väldigt dåligt av det här. Och det är ju en inre befrielse att förlåta. Och förlåtelse handlar ju inte så mycket om den andra personen, utan det handlar ju om för oss själva. Att, men samma sak, lite, några år senare in i min nykterhet så blev jag ihop med en kille som sen visade sig vara alkoholist och som var otrogen mot mig. Och att förlåta honom, många var så här, jag fattar inte hur du kan förlåta honom, jävla svin, lalla. Jag bara, nej men alltså, ska jag gå runt och må sämre? Alltså det är klart att jag var skitledsen, helt förkrossad första månaderna kanske. Men sen var jag så här, men jag måste förlåta för att jag ska kunna gå vidare. Mm. För jag vill inte gå runt och må dåligt resten av mitt liv eller vara bitter eller vara liksom på grund av den här händelsen. Jag vill inte låta det ska styra mig, utan jag vill ju må bra. Mm. Och då behöver jag förlåta. Och det har varit en jätteviktig läxa i nykterheten med förlåtelse. Och även nu, jag träffade en tjej jag hade jobbat med där det inte alls slutade bra. Och liksom, jag bara känner så här, nej men det är klart att jag kan stå och snacka med henne nu. Alltså det är klart att jag kan ha en fin konversation med henne nu. Jag behöver liksom inte hålla fast vid gamla grejer. Det är för mig att hålla fast mig från att liksom må bra och blicka framåt och skapa ett liv som känns härligt. Och det tror jag, upplever jag väldigt mycket om jag jämför liksom mycket med mina vänner här och kanske med internationella vänner. Att här känns det, alltså här menar jag här i Sverige, nu är jag skit över, vad säger man, dra alla vän kan, men det känns lite liksom det här att man ska hämnas lite och fan, den ska veta att den har gjort fel och vi ska rätta varandra. Det, ja, nej, det, så var jag skitmycket när jag var yngre. Och jag vet hur dåligt jag mådde av det.
Mm. Så att, man hör på dig att du har haft en del 12 steg i ditt liv, i din mentalitet. Och det är så himla härligt, för jag är fostrad i samma skola. Liksom. Jag kan bara skriva under på allt du säger. Det är ju en otrolig frihet i det här, i att se sin del i saker och verkligen fokusera på sig själv snarare än de andra.
Mm.
För min sponsor sa det till mig, kommer ihåg, när jag skulle göra gottgörelser som är ett steg i 12-tegsprogrammet, att jag frågade honom så här, hur många ska jag göra? Då sa han så här, ja, hur fri vill du bli?
Mm, wow, så bra svar ju.
Exakt, hur fri vill du bli? Mm. Och jag bara, jag vill bli jättefri. Han bara, bra, då gör vi allihopa liksom. Så här, för du ska kunna gå på gatan och aldrig behöva känna så här, åh nej, där kommer den människan.
Mm.
Eller behöva ducka för den människan. Mm. Eller behöva undvika en konversation. För du ska alltid ha din rygg fri. Mm. För din skull vi gör det här.
Ja.
Liksom. Och jag bara, det var som gåshud.
Förstår vilken game changer att få den här informationen som vi får i det här programmet. För att man har ju, är ju absolut inte uppvuxen. Det tror jag är väldigt få som är uppvuxna med den mentaliteten och ser det på det sättet. Utan det är snarare liksom att ja, men vi ska liksom, det är svårt att visa sin, som du säger, liksom förstå sin egen del och framförallt våga erkänna den för någon annan. Det har ju suttit väldigt långt in. Och för mig, alltså verkligen. Det var skitjobbigt. Jag var ju en sån här riktigt sån här stubborn tjej som bara skulle ha rätt. Och jag kunde lite argumentera sönder för någonting bara för att jag skulle ha rätt in the end. Och som tur var har det hänt mycket sen dess. För det var ju skitjobbigt att vara den personen.
Mm.
Jag kunde ju bli så jävla trött på mig själv också när jag satt och hörde mig själv i vissa diskussioner eller när jag tyckte att jag hade rätt och någon annan hade fel. Att jag var så sjukt så här tjurskallig i det där. Och jag mådde ju bara så dåligt av det. Så att jag tror att så här, jobba med förlåtelse är inte så viktigt att ha rätt. Det är en sån inre befrielse.
Mm. Men du, alla de här människorna som kämpar med det här nu och tänker att ja, men det är så tråkigt att bli nykter, man blir så ensam, vad ska jag göra, vem är jag? Och jag tänker framförallt på alla unga människor, för du var ju så otroligt ung när du blev nykter.
Mm.
20 va?
Mm.
Mm. Vad har du att säga till dem som är rädda för just det? För det är någonting som jag möts av ofta i min DM-inkorg. Unga människor som tänker så här, okej, festen kommer vara över nu, jag kommer bli så ensam, jag kommer bli utanför. Mm. Att den rädslan är den mest påtagliga för människor.
Ja, nej, men jag förstår det, för jag känner exakt likadant. För jag hade ju också då hängt upp hela mitt liv på den här krogkarriären och bara, vad fan ska jag göra nu? Liksom, när, om jag inte ska dricka. Men jag kan säga att alla mina bästa kvällar, fester, dagar, relationer har ju kommit efter att jag har blivit nykter. Alltså jag har fått uppleva livet på en ny dimension som jag inte trodde var möjlig. Och det är också det att så här, jag vet ju att när jag är nykter, då är jag mer i kontakt med mig själv. Och när jag är i kontakt med mig själv, och som vi pratade om tidigare, kan liksom börja känna mitt självvärde igen, då är vi unstoppable. Det är när vi är liksom dövar oss själva, inte vågar vara oss själva helt ut, det är då vi blir vilse. Och det är även om vi då tror att vi kanske har lite kul på en fest här och där, hur bra mår vi i vår liksom ensamhet med oss själva? Förmodligen inte så bra. Det är därför vi tror att livet kommer gå under om vi inte har de där festtillfällena, för det är där vi någonstans tror att livet händer, att vi tankar vår energi. Men ju mer kontakt vi får med oss själva, och som vi då får ju mer inre nykterheten vi är, och framförallt om vi gör vårt inre jobb, desto mer kommer vi förstå att aha, okej, livet är inte bara den där festkvällen, utan livet är det som händer hela tiden. Och om man tänker att vardagen är ju väldigt mycket mer timmar än bara den där festen, så kommer livet bli mer rikare, för att vi kommer uppskatta livet i vardagen på ett helt annat sätt och förstå att det här som vi söker, som jag gjorde då förut, jag gick alltså verkligen ut och tankade bekräftelse från andra för att känna att det här var en värdig dag. Så hade jag en snygg dag, då skulle jag gå till lite olika fik och så såg jag, men där fick jag lite blickar, eller där var jag det. Och det här gjorde jag alltså även då efter, liksom, när jag var nykter, för att jag inte fick den bekräftelsen på krogen. Men idag så känner jag liksom, jag tankar mig själv på något sätt. Och då är jag inte lika rädd för att livet ska bli tråkigt eller vad det nu kan vara, utan jag har ju fått använda min kraft nu till att skapa ett liv, en vardag som jag mår bra av, som jag har jävligt kul i, som jag njuter av. Och det är någonting jag aldrig hade kunnat göra om jag fortsatte festa. Det är jag 100% övertygad om. Och så här, det finns inga limits. Om, ju mer inre jobb vi gör, ju mer kontakt vi blir med oss själva. Som sagt, vår omgivning är en spegling av vårt inre. Så att ju mer trygga vi blir oss själva, ju mer vi snällare vi är mot oss själva, ju mer vi tycker om oss själva, desto najsigare kommer livet att bli. Och vägen dit, om man har den här sjukdomen, är ju att bli nykter och jobba med sig själv för att kunna nå dit.
Men det här med självvärde tycker jag är så fint som du pratar om, och intressant, för jag tror många kan känna igen sig i det. Och du berättar ju om att din tolkning av det, att alla föds med självvärde, och att under vägens gång, under en kanske trasig uppväxt eller en barndom, så kan man förlora sitt självvärde, och sen kan man också aktivt bygga upp det igen, som du har gjort. Hur gör man då det aktivt? Alltså, hur ser det ut? Hur har det varit för dig, och vad har varit de viktigaste verktygen för dig för att bygga upp det här värdet igen?
Men jag tänker så här, vi föds liksom värdefulla. Jag menar, vi kan bara titta på en bebis idag. Jag tror ingen av oss skulle gå och titta på en bebis och känna att så här, nej, usch, vilken hemsk människa. Du förtjänar inte kärlek. Du förtjänar inte att få uppfylla dina drömmar. Det är ju väldigt få människor som skulle känna så. Men det som händer under vår uppväxt, kanske tidigt i livet eller under tonåren, det är att vi slutar att då checka in med oss själva och snarare checka in med liksom vår omgivning. Så här, blir jag bekräftad av det här? Aha, nu fick jag beröm. Okej, bra, då ska jag göra mer så. För det universala för alla människor är att vi vill ha kärlek. Det är egentligen det enda vi alla vill. Vi vill bli älskade och vi vill få kärlek. Det är liksom det vi behöver för att överleva. Och därför vill vi hela tiden göra rätt för att få mer av det. Så då blir det ofta att vi under uppväxten eller tonåren, och framförallt om vi har kanske mer destruktiva förhållningssätt hemma, att vi gör avkall på oss själva för att göra andra nöjda. Vi vill bli mer duktiga, vi vill inte vara i vägen, vi vill ta plats eller vi vill inte ta plats, beroende på hur liksom konstellationen runt omkring oss är. Och när vi gör det så tappar vi kontakten med oss själva, för det blir viktigare för oss att se ut på ett visst sätt utifrån än vad vi gör med oss själva. Och när vi tappar den kontakten, som precis vilken annan relation som helst, om vi inte liksom tar hand om relationen, så är det klart att den kommer att bli svagare och svagare. Så att vägen tillbaka är att bygga upp relationen med oss själva. Och ett fint konkret verktyg som har hjälpt mig jättemycket, som jag kommer tillbaka till, det är att jobba med vårt inre barn. För som sagt, jag tror väldigt få tittar på en annat barn, eller kanske till och med på en bild på sig själv när man är liten. Och skulle vi verkligen kunna säga de där sakerna som vi säger till oss själva idag, att du är inte bra, du är inte tillräcklig, för fan vad du är dålig, det är klart ingen älskar dig, det är klart det kommer gå åt helvete, ja, den där personen kanske kan bygga sitt eget liv, men det kan inte du. Alltså, det sättet vi pratar med oss själva, hade vi pratat med ett barn på det sättet, Förmodligen inte. Så därför är liksom att jobba med vårt inre barn så himla kraftfullt och någonting som jag har gjort så mycket för att omprogrammera mina inre övertygelser som ju faktiskt är det som styr våra val. Vi vill ju gärna tro att vi styr alla våra val med våra aktiva tankar, allt det som liksom vi tänker och verkligen kan påverka här nu. Men vi styrs ju av vårt undermedvetna, och vårt undermedvetna har ju skapats ända sedan vi var små. Utifrån vad vi har tagit in för intryck utifrån att, aha, som jag när jag var liten, jag måste vara duktig i skolan för att bli älskad, eller jag skulle hellre varit min syrra för att bli älskad av min pappa, eller vad det nu kan vara. Det har ju skapat en inre övertygelse om att jag inte då är värdefull eller att jag ska vara på ett annat sätt. Men ju mer jag då jobbar med att omprogrammera mina inre övertygelser genom att få kontakt med mitt inre barn, känna mer kärlek till mig själv, för det är lättare också att känna kärlek för vårt inre barn kanske än att känna kärlek för oss själva idag, om vi inte är så snälla mot oss själva. Så att har man inte gjort liksom inner child work eller inre barn meditationer eller så, så kan jag alltså verkligen rekommendera det, för det är så kraftfullt och gör att vi kan känna den här, men börja hitta tillbaka till den här connectionen med det här självvärdet som vi faktiskt är födda med. Och därifrån bygga på den relationen med oss själva. För som sagt, det är också en relation. Det är ingenting vi kan ta för givet att säga, men kanske 5 år in i min nykterhet, då kommer jag känna det. Eller när jag träffar den här partnern, eller lite senare när jag fyller 40, då det säger alla att man ska må som bäst. Då kommer jag må som bra, liksom som bäst. Men det är ju ett aktivt jobb även med oss själva. Det är en relation som vi behöver liksom ta hand om. Och jag gör ju det idag genom meditation, genom att sätta gränser, genom att ta hand om mig, mina hälsogrejer liksom med träning och kost och sådana grejer. Men också, jag gör mycket, jag gör child, inner child liksom meditation då och då. För att det är så sjukt kraftfullt. Och framförallt nu när jag själv har barn så blir det liksom ännu lättare på något sätt att visualisera och se mig i dem. Det tycker jag är läkande. Jag och min kille pratade senast om det igår, att så här, men vi var ju exakt lika värdefulla när vi var barn som våra barn är. Och vi tycker ju de är värda allt och lite till. Och vi var exakt lika värdefulla och vi är det idag. Det är en fin reminder liksom. Mm.
Men hur är det då just det här med föräldraskapet, tänker jag? Eftersom att du själv kommer från en så pass rörig barndom.
Mm.
Hur har det varit för dig att försöka bryta det här som du upplever som saker som har format dig på ett negativt sätt,
mm,
göra saker annorlunda och så? Har det varit lätt för dig eller har det varit tufft också?
Men det har kommit väldigt naturligt, men det har också varit tufft, att det är så här, jag blir väldigt medveten, och ju mer, framförallt jag som tycker det är väldigt spännande med liksom personlig utveckling och psykologi och sådär, så att ju mer jag läser så bara holy shit vad mycket man påverkar sina barn nu, alltså från att de är små, då är de som små svampar, och herregud, jag tänker på det, men det är klart att jag är misstag, säkert varje dag, små saker, att jag tappar tålamodet här och där eller vad det nu kan vara, men jag har ju en helt annan medvetenhet än vad jag vet att mina föräldrar hade. Och på det sättet så känner jag att jag ger en mycket mer stabilare grund, framförallt för att jag är trygg i mig själv, och det känner jag att jag kan ge dem en trygghet, att jag hoppas att de alltid kommer kunna känna att de kan komma till mig oavsett liksom. Och redan nu med min dotter, hon är 3,5, innan vi ska sova så pratar vi om så här, vad var det bästa som hände idag? Vad är du tacksam över? Min kille är väldigt fin och påminner henne om att hon liksom har en kärlek till sig själv som ingen kan ta ifrån henne. Alltså vi pratar om kärlek på ett helt annat sätt som jag inte gjorde förrän jag var typ 20 kanske, på något sätt. Och det känner jag att jag ger dem mycket mer liksom verktyg redan från så liten ålder, att så här, våga prata känslor, att säga det är helt okej att vara arg, liksom, man får inte slå någon annan, men du får vara arg, och prata om känslor, att vi har känslor, det är någonting vi upplever och det är helt okej, det är ingenting som liksom definierar dig, att nu är du en arg person, utan ja, men du är arg just nu, det är helt okej. Så att jag känner att jag kan ge dem ett helt annat emotionellt stöd, och sen så att visa dem, både genom att det var en stor grej för mig som liksom, innan jag fick barn var jag inne i hela yogasvängen och ta hand om mig själv, och många sa ju det, att, ja, men, haha, lycka till och ta hand om dig själv när du har fått barn. Och jag kände såhär, nej men jag vill inte gå på den där lögnen som vi ju i samhället har. Att såhär, du är förälder, då har du inte tid med dig själv. Jag var såhär, men gud vad märkligt ändå. Det är ju liksom, när man får barn så sover man dåligt och man riktar sin fokus hela tiden till någon annan. Det är ju då jag behöver ta hand om mig själv som mest för att ladda mig med energi. Annars blir jag helt slutkörd. Och vad händer om jag är slutkörd? Kommer jag kunna vara den mamman jag vill vara? Nej, förmodligen inte. Så att jag och min partner har haft väldigt så här bra uppdelning med att okej, vad behöver du för att må bra? Vad behöver jag för att må bra? Vi säger det till barnen. Nu går mamma in och mediterar. Pappa går in och mediterar. Eller vad det nu är. som vi gör, också för att visa dem tidigt att så här, ja, men vi gör det vi behöver för att må bra på samma sätt som du behöver göra det som du mår bra av. Och det tror jag är någonting, jag är uppvuxen med en mamma som sagt slet slut på sig själv för att ta hand om oss tre barn. Hon jobbade, hon liksom, hade hon feber så var det bara knapra Alvedon och köra på. Och det var ju för att hon hade den situationen. Jag har en annan situation och känner också att så här, nej, men jag vill kunna ta hand om mig själv även om jag har småbarn. Jag fick också två barn på 1,5 år, väldigt tätt in between. Och ja, jag får till det. Så att jag vill också visa liksom utåt att vi behöver inte gå på alla de här lögnerna som många är, tycker jag. Att ja, men, vad det nu kan vara, du måste jobba hårt för att nå dina drömmar. Eller du måste slita. Ja, absolut, du behöver dedikera tid och liksom vara väldigt fokuserad på din vision. Men nej, du behöver inte jobba hela nätterna. Jag tror absolut inte på det. Och det var en lögn som jag gick på i många år, gjorde att jag nästan gick in i väggen. Så att mycket sådana där grejer, att så här, ah, shit, det är så mycket som vi blir lärda hur livet ska vara. Men att checka in med sig själv, är det här sant för mig? Nej, jag tror inte att livet ska vara en uppförsbacke liksom.
Nej, och vad är egentligen viktigare än att vara pigga och fräscha och välmående för sina barn?
Mm.
Ingenting ju.
Nej.
Det är verkligen så, jag känner likadant, för jag har så många vänner som bara, åh nej, men jag är så trött på dagen och mina barn, för jag måste på kvällen vill jag vara uppe sent. Och jag är bara så här, mina barn är värsta early birdsen. De är uppe 5 varje morgon.
Samma här.
Ja, så jag har liksom gjort så att jag går och lägger mig varje kväll när jag har barnen 21.00. Mm. Så jag alltid får mina 8 timmar sömn. Mm. Så jag är alltid pigg med barnen. För mig är det en no-brainer. Alltså jag offrar gärna några år av kvälls, vad man nu ska göra på kvällen. Alltså så här, det viktigaste för mig är att vara en pigg och glad och närvarande pappa.
Ja.
Inte att jag har massa kvällsaktiviteter. Alltså så här, om man inte tycker att barnen är det viktigaste, skaffa inte barn då. Alltså så här, jag blir så här, för jag har så många kompisar som bara så här, de vill så gärna hitta på saker. Jag förstår det, men eller jag förstår inte alls det förresten.
Nej, alltså det där tycker jag också. Det är så många som i början, för när man pratar om att man ska få barn, ett liv blir annorlunda, och många bara, men det behöver inte bli annorlunda, det är bara att ta med kidsen, det är bara att göra det. Och i början var jag så här, men skön inställning. Mm. Och sen när jag väl fick barn, jag bara, va? Vänta, ska jag ha barn, typ förneka att jag har barn och leva på som om jag gjorde innan? Det känns ju helt sjukt.
Mm.
Och vi hade då barn som du säger också vaknade tidigt, men också barn som inte sovit så bra, framförallt vår första dotter. Så vi skaffade, när hon var typ 9 månader, väldigt så här, tydliga sömnrutiner. Så vi var hemma varje lunch, hon sov i sin säng, hon la sig 7 varje kväll. Och det var ju så många av våra omgivning som inte alls fattade det här. Tyckte, hur kan ni göra sånt avkall på ert liv för att, liksom, för att hon ska sova på ett visst sätt? Och sen var det så här, det här var ju också föräldrar som hade barn som sov bra. Och då fattade jag, då tänker man så här, lägg dem bara, eller lägg dem lite senare.
Vad vet ni?
Ja, och en själv som hade provat allt och vi kunde inte lägga ner vår dotter. Så vi gick ju liksom till slut i skift och byttes av 3 på natten. Och så till slut var vi så här, det här är inte hållbart. Och där var vi så här, nej men, för oss är det viktigast att vår dotter får den sömnen hon behöver och att vi alla kan få sova så gott som möjligt, för det är liksom grunden i vår hälsa. Det är viktigare än att vi ska kunna gå ut och käka middag. Eller liksom, den tiden kommer. Det här är inte för evigt. Liksom. Så det håller jag helt med om, att prioriteringar, och också det som jag var inne på förut, att så här, men vad gör vi med de här ensamkvällarna då? Ja, men vi ligger kanske oftast och scrollar. Det är ju bara att veta hur mycket skärmtid vi har. Vi kanske kollar på de här reality-showerna som jag kollar också på ibland, självklart. Men jag behöver inte att följa 10 stycken. Och sen så brukar jag också känna så här, jag har legat och scrollat och så blir det ju oftast kanske gå en timme. Vi tänker vi ska kolla någonting och så blir det en timme. Och man kollar lite på tvn och lite på telefonen och så där. Och sen när jag går och lägger mig så bara, okej, om någon skulle komma till mig nu och bara, okej, säg 5 saker du har sett senaste timmen på Instagram. 5 poster. Det är så här, jag kanske skulle komma ihåg typ en. Men du vet, det ger ju ingenting. Och det gör är att vi tänker att så här, men vi ligger på soffan, vi får återhämtning, men vårt system får inte återhämtning. För vår hjärna liksom får alla de här intrycken. Det blir en helt, vi blir inte ned liksom varvande för vår kropp överhuvudtaget, utan det tar lång tid för oss att vi lägger ner skärmen, att systemet kommer ner i varv. Och så undrar vi om vi slått oss att sova, och så behöver vi lyssna på en podd för att sova. Eller så behöver vi, det är ju för att vi liksom hela tiden matar vårt system. Så att jag tror att vi med liksom väldigt många olika fördelar kan stänga av och gå och lägga oss lite tidigare, så vi får den där sömnen. Och att mycket av det vi matar oss med, vissa grejer är kul, absolut, jag köper det. Samma sak här, jag tycker också ibland att det är skitkul att bara ligga och slökolla på något. Men inte flera timmar, inte varje kväll, det vet jag inte gör mig gott. Och istället prioritera min sömn, som du säger, gå upp tidigt på morgonen med kidsen och ha en mysig morgon liksom. Det är så värt det. Mm. För sen, vem vet, om några år kommer de sova fett länge, de kommer inte vilja leka med oss, de kommer inte vilja vara med oss, så man får väl verkligen ta vara på varje stund liksom.
Så om några år, när man har tonårsdöttrar, då kommer jag gå in där med så här, trumma på magen och bara säga, det här är för barndomen, slå på magen, dunk, 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 dunk. Du, Josefin, vi är i mål.
Ja.
Tack för att du kom förbi.
Tack snälla för att jag fick.
Vad fint det här var.
Ja, jättehärligt. Jag kan prata länge som här känner jag med dig.
Ja, men kom tillbaka snart igen.
Mm, jättegärna.
Tack för idag.
Tack.
Ja, vad ska man säga? Du är så bra och så viktig, Josefin. Tack för att du kom förbi och delade med dig av din erfarenhet och allt klokt som du bär på. Jag är säker på att det här avsnittet kommer att kunna hjälpa många människor där ute. Ja, som vanligt vill jag också tillägga att ni jättegärna får fortsätta att sprida den här nya podden. Så prenumerera, dela, betygsätt, recensera och berätta för alla ni känner. Så att den här podden kan hjälpa ännu fler människor där ute. På Instagram heter vi kort och gott Bara en till podd. Och där får ni gärna följa oss och skicka önskemål på gäster, skicka feedback. Det är alltid mysigt när ni speglar arbetet med den här podden. Och sist men inte minst, vill du som privatperson hjälpa till i arbetet med den här podden, då gör ni det enklast via patreon.com/bara en till. Och innan vi tackar för idag så vill jag ännu en gång rikta ett stort tack till min samarbetspartner Nämndemansgården för att ni är med och möjliggör den här podden. Men framförallt, stort tack till alla er som har lyssnat där ute. Vi hörs igen nästa vecka. Var rädda om er. Puss och kram från Nemo Hedén.